This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alltså Olsson, det här är helt fantastiskt. Det lyxigaste poddinspelningen någonsin, den har vi framför oss nu.
Ja, det också. Kan man verkligen säga.
För att vi ska väl bara berätta, vi sitter i ett superisolerat rum någonstans på, är det här Östermalm eller Gärdet? Eller?
Det tänkte jag fråga också, är detta Gärdet eller Östermalm?
Det är vid Vallalavägen, va? Så ja. Det är väl mitt på typ.
Det är inte riktigt fina, så fina Östermalm som Olsson egentligen.
Nej, så jobbar
det. Alltså vi börjar där och vi har gäst också som ni hör. Vi återkommer om det, för det här är väldigt speciellt. Men vi börjar i det här rummet ändå, som är dessutom lite fint. Fint tapetserat och ljudisolerat, och är ju ett sånt rum där man spelar in riktiga ljudprogram också. Ja. Alltså inte sånt som vi har gjort med våra apparater. Och jag tror också att om vi bortser från Getingen inspelningar någon, så är det här första gången som vi spelar in utan våra små.
Ja, just Jaja. Det. Kommer du ihåg när vi var på Getingen? Ja. Det var inte lika lyxigt.
Nej, det är inte närheten lika lyxigt. Nej. Det är jättefint. Vi är i en lokal, jag tror det fixas med musik och sånt, och det hänger fina gitarrer, och det finns också anledningar att återkomma till det. Så jag vill egentligen bara inleda här med att säga att om ni nu tycker att det är alldeles för bra
för bra ljud,
så beklagar vi detta helt enkelt. Utan ni får vänja er vid detta, och det kommer bara vara högst sannolikt den här gången. Och Olsson, vi har ju gäst. Jag måste säga att det är fantastiskt att när vi har gäster, och den här gången tycker jag det är extra kul att man egentligen får sitta med en riktig författare.
Ja, det gör du ju aldrig
Nej,
annars.
Exakt. Nej. Utan en skribent.
Och dessutom en deckarförfattare har du ju heller aldrig suttit med som du sa. Vi sitter med en deckarförfattare. Det har aldrig hänt förr, nej.
Du får den stora äran att presentera vår
gäst. Ja, vår gäst idag är deckarförfattaren Anders Roslund. Som blev känd med Roslund och Hellström-böckerna för hur många år sedan är det nu? Det är ju länge sedan den första kom.
Jag är inte bara deckarförfattare, jag är så tung poddenlyssnare med. Och, så jag vet ju att gäster förut, Staffan Olsson, ganska bra handbollsspelare. Mm. Patrik Sjöberg, ganska bra höjdhoppare. Per Gessle, en av mina svenska favvisar. Ja. Och att för var i den skaran blir man ju lite mallig. Jag brukar verkligen inte prata om vad jag gör, och framförallt inte med min mamma eller så, för att det blir så komplicerat allting. Men en gång för länge sedan var jag tvungen att nämna i telefonsamtal att imorgon så kommer det stå både i Washington Post och New York Times om mig. Och då sa mamma, och vet du vad? Igår var det i Kristianstadbladet. Så vad ska jag säga nu? Nu ska jag breaka den här nyheten om att jag är i podden.
Ja, supervarmt välkommen, och Via Olsson har också fått veta att du är poddenlyssnare. Vi träffar på poddenlyssnare lite överallt.
Ja, det har varit mycket nu sista tiden faktiskt. Ja. Jag var på Gotland en sväng också, och kom också folk fram när man så kunde sitta någonstans, och satt en människa och glodde lite så när de gick jävla bra på det. Hälsa Ekvall. Okay.
Alltså, jag måste ändå fråga, Anders, varför lyssnar du på det här dravlet som vi har kört i 6 år? Det är nästan så att jag skulle vilja veta det när vi ändå sitter här och slicka i mig, om det nu är så att det
precis
är positivt.
Alltså jag tänker, en del ligger nog i det du sa. alldeles nyss att vi beklagar det bra ljudet. För det är liksom en del av grejen att Mats ska tappa telefonen och ni ska inte höra varandra och liksom, och så ska ni tjata och tjafsa lite. Alltså nej, men det är väl klart att det är ju genuint sportintresse. Genuint, och att man gillar er som personligheter. Men sen är det ju faktiskt det här att man, jag har träffat Mats flera gånger, men jag har aldrig träffat dig så här. Och ändå känner jag ju dig. Jag vet ju precis hur du är. Jag vet ju hur fåglarna kvittrar utanför Bromma. Och jag vet ju hur vokabulär, residenset och Mats tapeter och grejer. Eller gardiner,
gardiner
jag.
Ja, vi fan har mörka gardiner.
Så jag tror det är det. Det är liksom, ni bjuder ändå hem. Ja. Så.
Härligt och superkul att du är en av mina absoluta favoriter, vilket ju inte är bullshit, utan jag läser inte speciellt mycket böcker, men när jag läser jag, så fastnar jag för några, och jag fastnade ju framförallt för boken Box 21 heter det, va? Som jag tyckte var fantastisk.
Men var det den första?
Det vet jag inte.
Ja, det var den andra, och faktiskt hela sommaren, det är ju märkligt, den gavs ut 2005, så har jag varit bekant med den, för den har liksom spelats in nu som tv-serie. Så 60 dagar i Rumänien och 15 dagar för att göra det till Sverige här nu. Så den avslutades i typ förrgår eller någonting.
Ja, men det var den första jag läste, och den, alltså, har ni inte läst någon deckare tidigare, så kastar jag över den, för att den gick ju liksom inte att
släppa. Och nu när jag kommer ihåg det, så jag tror det faktiskt Ekvall som galet visade mig den och sa, har du läst denne? Nej, det har jag inte, det ska du göra. Och så det var så jag tror också jag kom in på det. Du var före mig på, på Roslund.
Och sen så träffade jag Henrik Rydström, i det sammanhanget så sa han till mig, du, har du läst Edward Finnegans upprättelse? Så, ja. Vad är det för något? Nej, men det är ju de här Rosen och Hellström. Och den, då tog jag mig an den också. Den är också, även den är ju, det är en underbar bok. Inte minst vid sättet den är uppbyggd och vad den handlar om och läsa. Så där. Och sen har jag min absoluta favorit. Anders, det är Flickan under gatan. För att den kan jag på något vis relatera till. När man går i den här stan och tänker att, att det dessutom är på riktigt, att det finns folk som är under oss.
Ska jag säga, när Edward Finnegans upprättelse, min gode vän, numera Jan Guo, sa på sitt rättframma sätt, det var den sämsta titel jag har hört. Och det är det ju. Jag kommer ju knappt ihåg vad den heter själv, så tack för att du kom ihåg det.
Ja, det är en rätt dålig titel. Det var därför jag sa till dig, det är för skit. Ja. Och då sa han att det var ni som har skrivit den, och då, grymma saker. Bara skit, Olsson.
Ja. Eller? Men, ja, jag har precis läst, eller precis... Jag sträckläste också, och det är ju det ni hade och du har nu som börjar inte finns längre. Så har en förmåga att det går inte att lägga ifrån sig.
Nej.
Den senaste heter Jag må hon leva i ett ord, liksom, i titeln, va? Och gemena bokstäver alltihop. Och den, alltså inledningen där, den blev väldigt avundsjuk på. Jag tänkte, okej, hur fan ska det här gå nu? Vad ska detta ha någonting med allting att göra? Och sen så nystas det upp ju, och på slutet blir du när eviga med kampen med klockan och tiden och platserna som jag inte begriper och går till. Anders och jag delar agenter, det är vi har litterära agenter.
Vi är som Zlatan, du vet.
Ja.
Jaha.
Och när de kom...
Fan, jag vill också ha en agent.
Ja, Niklas Salomonsson och Tor Jonasson kom hem till mig och sa dem att nu vill vi att du skriver en deckare. Okej då, så gör det. Men jag kommer aldrig att kunna skriva en deckare som Roslund och Hellström. Så aldrig, om ni tror det. Jag kommer aldrig att kunna hålla koll på det här med sekunderna dit och tåget dit och platsen där och bilen som kör över vägen. Hur detta går ihop.
Får jag bara säga, för du, Patricks första fråga där, jag kom på det, alltså... Jag tänkte visa det efteråt, men jag gör det nu. Jag tar 30 sekunder på den. För ni liknar ju också lite grann mig och Börje, kan jag ibland tycka, när jag sitter. Alltså, inte på något annat sätt än att jag känner igen mig i det här. Dels i jargongen, där man känner varandra så otroligt bra, som man liksom... man är både elak och vänlig mot varandra på hela tiden. Men också att Mats, som då fortfarande inte kan riktigt uttala... patron och inte riktigt har koll på klockan. Han har lite mer Börjes roll ibland, och du är ibland lite mer som jag fick ibland, och då kan man också ibland låta lite strängare, man får liksom hålla ordning sådär, va? Men så hör man på massa poddar, vet man att hjärtat är så djupt i båda, men jag ska bara säga att jag tänkte bara visa det här, det tänkte jag efteråt, men nu gör jag det nu. Ja. Perfekt att visa en bild i poddradio.
Jo, men det är supereffektivt.
Ja, så här, det är det bästa. Här ska jag bara visa, jag visar Mats också, så ser ni. Den här bilden är från hela Hälsingland. Och den har jag med för att förklara att om man låter sträng så har man ibland ett väldigt gott hjärta. För att här sitter Patrik Ekvall och där sitter min andra son. Vi sitter i ena sonens studio här. Och han är helt nybakad vikarie på Ljusdalsposten. Händer ingenting på hela sommaren, sen kommer tv-laget upp.
Wow!
Och faktum är att det här är 9 år sedan. Ja, han var så otroligt, och därför har jag tänkt på dig sedan dess. Du var, här kommer han, 20-åringen, ska intervjua de viktiga personerna.
Ja, ja.
Och han berättade så varmt och fint. Och här sitter nämligen på bilden, sitter Patrik och den ena intervjuaren här, sonen, vid sidlinjen efter matchen. Han berättade hur respektfullt, hur på allvar du bemötte honom. Och han kände sig otroligt sedd. Och det man inte, han hade gjort andra försök med andra potentater som passerade Hälsingland där, så att säga. Va? Och det har jag alltid tänkt på. Och det är ett jävla fint, vilken fin grej att man aldrig glömmer att man själv en gång var vikarie någonstans. Mm. Liksom, va?
Så, det här var trevligt. Vad fint att höra.
Ja.
Ja, han hade kanske tur. Jag kommer ihåg den här intervjun. Jag kommer inte ihåg vad stället hette som vi var.
Färila.
Ja. Just det. Och hade viss Erik Hamrén-koppling, tror jag.
Precis. Han brukade ställa upp också, för han var från Ljusdal. Hans föräldrar läste Ljusdalsposten. Så han var också enkel. Han ringde hem från Brasilien för lottningen där.
Jaha, okej. Okay. Vad coolt. Men jag minns lite av intervjun, det hade varit ett stort uppslag i tidningen. Men det jag framförallt, det här är också lite roligt, det jag framförallt minns från den här matchen var att det var middag efteråt i klubbhuset, och sen var det en dansrotunda, en klassisk dansrotunda, heter det, va? Rotunda heter det väl, jag säger. Sidan om. Inte helt säker, men möjligtvis lite religiösa förtecken. Så det var vitt. Man kunde bara köpa Zingo i kiosken. Vi smet från banketten för att det fanns vissa i laget som inte tyckte det var passande sig. Och som inte hade förberett sig som alla andra på dansrotunnan. Det vill säga att ha någonting ute i busken som man kunde gå ut till. Det kommer jag också ihåg från den här. Men vad trevligt.
Ja,
fantastiskt.
Stort hjärta. Båda två.
Jo, men alltså, du har helt rätt där. Olsson är den elaka och jag är den snälla. Helt rätt där. Alltså, så coolt. Och jag har ju alltid varit fascinerad över människor som kan skriva böcker och göra det bra, som ni bägge kan och som jag har andra bekanta som gör. Men, och vi ska komma till det också. Men jag tror vi drar igång ändå programmet och säger att ni alla oerhört varmt välkomna till det som är podden nummer 325, 3-2-5. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare och
Editor at large,
Staffan Olsson. Han har åkt vattenskidor.
Jaha.
Har jag sett på sociala medier.
Jaha.
Han har semester. Det är ju uppenbart.
Från
vart?
Herregud.
Alla har tagit semester. Ursäkta mig. Och helt enkelt är ledig. Då kan man få åka lite vattenskidor, eller?
Absolut.
Vad ska vi börja då, Olsson? Ska vi prata... Jag tycker vi ska börja ändå med Caster Semenya och friidrotts-VM. Där hon nu inte får delta i VM som ska gå i Qatar. Och vi har pratat om det här tidigare, ja, men det finns anledning att göra det igen. Så hon har ju då tvingats, eller man har bett henne att medicinera för att minska sina testosteronvärden, ja, som är då för höga för att bli betraktad, ska vi säga, som kvinna i de här sammanhangen, det vill säga tävla i friidrott. Tycker vi om detta? Anders?
Jag bara kör en Rosne Hellström-referens där. Alltså, när jag och Börje, vi älskade varandra som ni älskade varandra. Men ibland bråkade vi så att väggarna skakade. Och då lärde jag mig ett bra trick. Det var liksom att aldrig säga att Börje hade fel. Utan säga, Börje, har du inte helt rätt.
Ja.
Och lite så är det här. Det går liksom inte att göra helt rätt. Alltså jag har försökt ta del av båda sidornas argument. Och jag kan förstå och respektera de argumenten. Hur man än gör så blir det... Så här är en sån här klassisk podden-gradering. 1X2.
Ja, det här är 1X2. Jag brukar bli beskylld för 1X2 av kollegor i branschen.
Ja.
Men den är... Ja, men då är rätten är ju lite svår att, så att säga, sätta en säker tvåa på.
Oerhört svår.
Vad tycker ni då?
Jag tyckte redan från början att det är en omvänd doping, tror jag. Man vill inte att idrottare ska dopa sig för att bli bättre. Men här vill Friidrottsförbundet att hon ska dopa sig för att bli sämre. Mm. Hon ska inte bli så bra som hon egentligen
är. Ja, men jag har ju då inte kört 1X2 det här, utan för det här är en komplicerad fråga. Det är ju indelat i man och kvinna eftersom det finns olika fysiska förutsättningar. Och det är just därför, inte så mycket för hur man ser ut, utan för att det finns olika fysiska förutsättningar. Och i det här fallet så har man då kommit fram till att Kasia Semenya, och det finns ju andra exempel, då har testosteron som innebär att de fysiska förutsättningarna är inte de samma i sammanhanget, utan rent medicinskt, utan hon är i frågan om friidrottsutövare lite för mycket man. Är du med mig?
Ja,
det är klart, det blir ju, jag menar, det blir ju lite, jag har full förståelse för att det blir ett problem och att de andra kvinnorna i sammanhanget tycker att hon har ett testosteron som är för högt, och då är det helt enkelt så att då kan man inte, då måste man medicinera ner det helt enkelt. Det är ju oerhört mycket mer komplicerat än så, för det här är en medicinsk fråga, men jag tycker att Internationella Friidrottsförbundet gör rätt i det här fallet, för att det skulle vara fullständigt omöjligt att särskilja annars.
Mm. Ja, jag tycker de gör fel.
Så ni är ju ett väldigt bra exempel på hur svårt det här är. Ja. Alltså, hade Patrik suttit som beslutsfattare så hade det blivit nej, och Mats som också blivit ja.
Men som tur är så sitter inte Olsson som beslutsfattare i det här fallet.
Ja, det var du som var det, va?
Ja. Nej, men den här är såklart svår, och den är ju framförallt så jäkla känslig. Och kommer det här, ska det här även gälla fotbollsspelare, handbollsspelare? Den är tuff. Jag tror att det faktiskt kan göra det om man ser det ut rent, ska vi kalla det för dopingperspektiv. Den är lite halvjobbig.
Ja, lite halvjobbig. Det var väl en 1X2. Den är väl jävligt jobbig.
Ja, men här tar jag ju ett beslut.
Här är jag
rätt fram.
Ja, jag med.
Alltså nu tänker jag bara högt. Finns motsatsen också? Det finns ju idrotter där man, om man har en kvinnlig, alltså där kvinnor helt enkelt är mycket bättre än män. Typ konståkning eller där man rör sig, där man har en annan sätt att använda kroppen och så. Finns motsatsen då?
Nej, och jag tror heller inte att man kan mäta det i för små fysiska förutsättningar. Artistiskt, jag förstår vad du menar, det finns ett artisteri, så det behöver inte betyda att kvinnor på något vis skulle vara ha fördelar av att vara mer artistiska, vilket jag inte är säker på att de är ens i det här sammanhanget, som i konståkning. Så att det handlar ju om hur stark man är, alltså rent fysiskt, alltså rent fysiska förutsättningar, då kan man ju inte vara för svag för att man ska ha en fördel. Så det, jag tror inte att det finns motsatsen helt enkelt. Men jag vet ju också, eftersom jag har viss inblick i friidrottsvärlden, att eller ganska stor, där är man helt enig egentligen. Åtminstone ibland liksom, när man menar att det här går att, det är inga konstigheter egentligen, det går att medicinera ner de här testosteronhalterna, och då är man på med samma nivå som,
vilken är gränsen då, vad är nivån?
Ja, men det finns ju gränser, jag kan inte vara Olsson exakt, det finns ju gränser såklart. Okay.
Hur mycket skulle hennes tid försämras då? Kan man räkna ut sånt?
Ursäkta. Nej, men när hon väl har medicinerat så har hennes tid varit sämre.
Ja.
För hon gjorde det under en period. Klart sämre. Så det har spelat roll. Vi släpper det då. Vi kommer inte fram till något svar. Jag vill ändå att vi skulle börja där någonstans för att se liksom vad vi hade, Anders.
I en svår fråga.
Men du la det på ett kryss. Det är bra, det är bra.
Ja, men det är ju rätt. 1X2.
Ja. Mm. Ja, nej, men jag... Ja. Du kör en 2 alltså?
Ja, jag tycker min slogan är jättebra. Dopa dig för att bli sämre. Det är en bra slogan att ha ju. Du måste dopa dig, du måste bli sämre. Du är för bra.
Ja, den är bra.
Mm.
Det var väl som han simlandslagets gamla tränare sa om när någon, tror det var Therese Alsamma, inte tyckte att de fick för mycket uppmärksamhet.
Ja, han, du är Hans Kronak.
Simma långsammare då, så får ni ingen uppmärksamhet.
Ingen kommer att bry sig. Ja. Klassiskt citat.
OS Sydney 2000, de klagar alla sen. Det är en bra jävla lösning. Simma långsammare, ingen jävel som bryr sig vad ni gör.
Kommer inte få någon uppmärksamhet. Nej. Har vi koll på fotboll? Du gillar fotboll?
Jag gillar är ju ett understatement. Ja. Jag äter, andas, lever mycket fotboll. Alltså ni skulle bli förvånade hur många frisparker man kan diskutera med författarkollegor som ni absolut inte tror är intresserade av. Det är ju liksom, det är, för mig är det ju en jätteavkoppling. För kom man hem och så tittade man på, jag vet inte, ett gammalt avsnitt av Beretta eller någonting när man var trött på TV3. Nu kan man titta på en schysst match jämt och att läsa tabeller om Skogens BK när man är någonstans. Alltså jag har ju ett sån här riktigt, det är så skönt för det finns ju bara det. Och så följer man, så vinner de två matcher någonstans. Ja. Och så vet man inte vilka det är, men man följer dem i tabellen. Men,
alltså du är ju uppväxt i Kristianstad.
Jag är uppväxt i Kristianstad, spelade i ett lag som heter Näsby.
Ja.
Tills jag var 16-17 år eller någonting. Så.
Lite utanför stan?
Ja, precis. Det är ju det som man idag kallar ett utanförskapsområde. Okay. Liksom, Näsby-Gamlegården med liksom en ja, mycket asfalt och så. Men det var fantastiskt bra. Alltså, jag var där bara förra veckan och hälsade på gamla mamma och sådär. Och gick förbi fotbollsplanen som man alltid gör. Och, alltså jag blir nästan gråtfärd nu. Det har väl målet att göra. Men
man blir alltid det när man går förbi gamla fotbollsplanen.
Och man hör liksom hur någon ropade mat och sånt om man inte kom hem.
Men för att... om man är uppväxt i Kristianstad så får man ju direkt associationen handboll, att det liksom inte var fotboll man skulle syssla med. Och det kan väl nästan vara så lite, även om de försöker lite där, Kristianstads FF. Och på min tid var det Vilan som var ett bra lag i ungdomslag.
Ja, vi vann alltid över dem.
Jo, men på min tid, du är mycket äldre än vad jag är. men då, vad har du liksom, vi måste ju fråga vad du har dina känslor.
Alltså jag lyssnar så mycket på er, jag är ju egentligen som ni, jag kan ju inte hålla på lag, för jag tycker det är så konstigt, men jag har faktiskt i samtal med Mats de senaste åren upptäckt att vi hade samma märkliga drag nu, att vi hade börjat följa Manchester United för att det bara var så, och sen så efter min son här i Malmö FF så hejar jag på dem för att han blir han förbannad och så va, så jag kan ju alla, alltså då kan man ju spelarna där också och följa övergångarna och så.
Men har du upptäckt någon gång i det sammanhanget att det är lite provokativt när man säger att nej, men jag, som åtminstone jag har upplevt att nej, men jag håller inte på, jag gillar fotboll men jag gillar inte lag.
Ja, framförallt om man har bott på Söder i 30 år som jag har gjort och man liksom inte säger Hammarby utan jag, det spelar ingen roll.
Då kan folk bli förbannade, eller hur?
Ja, så är det.
Ja, folk kan bli lite provocerade, men om det är på krogen och någon är full så kan de bli sådär förbannade och säga, det gör du visst det, du ljuger. Det är klart du håller, det måste du göra.
Ja, men det säger de till mig ständigt. Ja. Det är klart jag hittar inte på, det är bara för ditt jobb. Nej, men så jag alltid, nej men jag kan få folk som blir riktigt förbannade. Det är klart som fan du håller på. Och sen så kan det då vara, ni vet ju hur det är med läsare och lyssnare och sådär, så det kan det ju vara, jag vet ju att du håller på. Och det är alla lag i Superettan och Allsvenskan. Ja. Så att de tror att jag håller på. Det är väl Elfsborg, det är Malmö, det är Helsingborg och det är AIK. Så det är olika vad folk tycker och tänker. Och sådär. Men det är provokativt helt enkelt. Mm. Och jag tänker att vi sitter tre stycken som där en håller på ett lag för att hans son inte ska bli förbannad. Så är det. Vi är mitt uppe i det allsvenska spelet. Jag skrev en krönika om det för inte länge sedan här. Fantastisk höst framför oss. 13 omgångar kvar. Alla de stora lagen, för första gången på länge, alla de så att säga, stora klubbarna, ska vi säga, är på något vis involverade i toppstriden. Och det som då många trodde att det var kört med att Malmö FF skulle springa hem där.
Jag tror alltid det.
Promenera hem.
Varje vår.
Och de här rubrikerna har man ju sett varje vår. Nu är det kört och så vidare. Det, vilket ju aldrig är. Så är det ju inte längre. Utan det här, alltså, hur ska det här sluta? Det sköna med den frågan är att vi har inte en aning.
Nej.
Fast vi vet ju att det avgörs lite grann ikväll. Du ska ju titta på AIK ikväll. Ja. Alltså på något sätt så avgörs det nu av de som inte går vidare i Europacuperna. Kommer ha mer kraft och fokus kvar till allsvenskan. Och alltså hur länge kan man hålla två bollar i luften?
Ja. Och framförallt när det är så här jämnt så är det ju svårt. Vissa av de här lagen som är involverade, Djurgården och Hammarby, om vi säger, de är ju inte överhuvudtaget i Europa
Nej.
Alls. Så att de behöver Nej. Inte tänka på de bägge bollarna som ska hållas i luften. Ja, men det, du har helt rätt. När det är så här jämnt så hade man varit överlägset, så hade man kanske kunnat tappa en poäng här och där genom att spela lite second string. Men det kan man ju inte nu. Dock gjorde ju Malmö det förra året när de tvingades att vinna för att ta sig till en tredje plats liksom, hela hösten. Och höll då bollarna i luften. Men det är verkligen inte lätt. Jag tror att jag har kommit ihåg AIKs liksom, kan ju minnas deras höstform som alltid har varit så jäkla bra. De är där nu igen. Omöjliga besegra. Så, ja, men det ser. Och så hamnar vi på sitt. Alltså, det är så många matcher som vi har framför oss här som är wow. Det här kommer att avgöra allt. Fast vi vet att det kommer att avgöra allt. Men det kommer att vara den rubriken på matchen, på många matcher.
Men jag såg det hela matchen. Jag såg halva Östersund, Malmö FF. Och jag tror att de var så överlägsna, Malmö. Och Östersund fick dessutom en spelare utvisad. Och de kunde inte göra mål. Varför kan man inte det i en sån match? Det tänkte jag, Ekvall. Du har själv spelat Anders fotboll också. Så varför gör man, varför går det inte?
Men Östersund är ju bara målvakt. Det är ju, kan man
ja,
riktigt.
Jo.
Nej, men alltså det går ju inte riktigt att förklara.
Men det handlar inte om de där 63 timmarna som man har sagt, som det var mellan de här två matcherna. Att det, även om man har en bänk som man kan byta in halva laget, så är det otroligt svårt att ställa om när fokus är på förra matchen och strax ska på nästa match och så.
Ja.
Jag tror ju inte heller att det pratas ju väldigt mycket om att Malmö har den bredaste truppen. Kanske de har. Jag är inte så säker på det längre nu när AIK exempelvis har tagit in Bowie. Så jag tror ju inte att de spelarna som är precis bakom de bästa är så pass bra så att de kommer att trolla runt de andra lagen hur som helst. Och det, vilket ju har visat sig. Sen går det här i vågor upp och ner så att det kommer bara it's gonna be a fight, inte the end. Helvete Olsson, nu kommer jag på en sak. Vi har ingen aning om när vi börjar.
Jo, jag försökte lägga den där och peka.
Men
jag vet inte när vi började.
Vi frågar Kristoffer här, hur också det gått? 25. Nej, men där har vi en klocka. Kolla, han visar mig. Det här är så fruktansvärt modernt Olsson. Så jag ser en stor klocka liksom, på någon sorts skärm.
Du behöver inte lägga fram min mobil.
Kolla alla grejerna på den här skärmen där framför dig. Alla sparkar och
sånt. Herregud!
Det är annat än den lilla apparaten som vi använder oss av när vi
Men då får vi skynda på ju.
Har du nej, vi kan ta
det. Han har batterier också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men du har koll på allsvenskan och du följer den intensivt?
Ja, jag tycker att jag har bra koll på den. Mm. Jag är lite nyfiken på vilka som åker ut. För att eftersom jag är en sån här gammaldags snubbe när det gäller underlaget, så tänker jag att jag tycker det är mycket roligare med gräs än med... Och då tänker jag, är det fler konstgräs som åker ut? Så ser det nästan ut nu, va? Två av tre. Och går i så fall fler Mjällby och andra som har gräs upp? Så det tycker jag är jättespännande.
Ja, kan bli så.
Då kan det bli en annan balans till nästa år.
Ja, det kan bli så.
Nu snackar vi viktiga grejer.
Ja, men vilka tror du åker ut? Eller vilka...
Ja, det är därför håller jag väl tummarna för Falkenberg och så att de kan stanna kvar, tycker jag.
Ja, alltså kändes ju som relativt givet, men nu är det Kalmar kan åka ut, Elfsborg kan åka ut, kanske inte Elfsborg. Sundsvall kan definitivt åka ut.
Ja, de kan åka ut.
Sundsvall bara säljer av.
Jag tror inte heller att HIF Helsingborg är så himla säkra på...
Nej.
Ens man kan förlora hemma mot Örebro, men inte med 1-4. Jag såg inte matchen, men jag har sett målen. Alltså, Carlos Strandberg är ju inte den största målskytten vi har just nu. Men han gjorde mål på allt där. Det verkar som de andra i HIF inte brydde sig så mycket.
Jag tror tyvärr att det är lite så... lite osäkert på vilka konst och icke-konstgräslag som åker ut. Men däremot upp så ser det väl mera naturgräs, ser naturgräs bättre ut just nu. Men superettan är ju serie som aldrig tar slut. Det tar aldrig slut. Vi ska med tv-laget till Kristianstad två gånger om nästa vecka.
Jaha. Först så ska vi till, ska ni möta då?
Ja, men först ska vi till Järsås Värestorp.
Ja.
Alltså det är utanför Kristianstad.
Ja, där har jag också spelat. Alltså mot så. Ja, ja, det stora.
Och sen så ska vi till Mala heter det.
Ja, fast det är inte riktigt Kristianstad, va? Ja, nästan. Det är väl
men det är precis utanför.
Ja. Typ.
Mala är Kristianstad. Vi ska bo i Kristianstad.
Ja, ja. Ja.
Ja, men det är ni ju som alla sådana stora rockband. Så ni vill ju inte bo i Mala. Ni vill ju in till storstad.
Utan att veta exakt, så jag tror att man kan bo i Mala.
Tälta.
Vet du ens vad Mala är?
Nej. Ligger? Men utanför Kristianstad. Hörde jag nu? Jag har ingen aning var det ligger.
Jag tror inte man kan bo i Järsås heller.
Nej, jag tror inte det heller.
I idrottsplatsen i Mala heter Turevallen.
Mm.
Vad vet. Men när vi ändå är inne på rockstjärnor, det pågår ju, vi måste ju ta upp det här. Inte minst som vi har åtminstone en och en halv deckarförfattare i studion. As soon as possible, som min fru sa, Rocky. För det är väl det du står för, va? ASAP. As soon as possible. Ska
ja, det tror jag, men det är ju dollartecken också.
Så ja, men, okay. Vi är mitt uppe i den här rättegången som, alltså, som verkligen har tapetserat kvällstidningarna och annan media för övrigt.
Ja, jag kollade på The Guardian i England och New York Times idag. Hade det på högt upp på sin sajt.
Ja, det blivit en på den tiden man jobbade på kvällstidningen så pratade man alltid att det måste hända någonting för att rädda sommaren. Och det här är verkligen en sån grej som har räddat kvällstidningarna sommar. Och det har ju fört med sig reaktioner. Vi fick ett mejl, Olsen. Vi tar inte upp det, va?
Det
var en galen jävla som skickade. Men det finns ju ändå... Det spär ju på åsikter, helt enkelt, ifrån människor hit och dit, om vad som har hänt och inte hänt. Skulle det kunna vara underlag till en av dina böcker, helt enkelt, på hela den här storyn?
Nej, det är alldeles för tunt, alltså. Va? Jag menar, det är ju... Fast å andra sidan så grannens 11-årige barnbarn, 11-åriga barnbarn kom upprörd häromdagen och sa att det här är för jävligt och nu ska ingen åka till Sverige. Och jag tänker att det här är ganska brett. Mm. Mycket bredare än vad jag fattade. Men... Jag tänker så här, vilken fin värld vi har om det här är det viktigaste som händer på hela sommaren. Vad skönt det var att leva den här sommaren. Va? Mm,
ja.
För det, jag bottnar inte riktigt i det, jag kan inte gå in i det. Men jag tycker det är sorgligt att man inte kan vi inte bara, ungefär som du sa förra gången, städa av det här och så blir det som det
men
blir.
Men alltså jag tycker att du är ändå inne på någonting när du pratade med den 11-åriga grannen där att det här har ju fått så mycket ringar på vattnet och om du vill kan du läsa det mejlet jag fick och jag läser ju på sociala medier.
Ja, orkar
inte. Det föder ju åsikter och tyvärr tankar kring hur den här världen ser ut idag och det handlar inte så jävla mycket om den här Rocky som jag åtminstone inte hade en aning om hur människan var innan utan om hur vi ser på människor och andra människor. Det är en rättegång med misshandel, men oj, alltså vad det har blivit mycket av det här, som jag inte gillar någonstans egentligen.
Nej, jag kommer inte ihåg allt vad den där mannen skrev till dig, men det slutar väl med att man borde ge Rocky medalj för att han rensade upp bland afghanerna.
Det är det som har svallat. Jag tror att det skulle kunna vara början på en deckare utan att kunna skriva deckare och sen vad det har fått i sitt eftersvall. Liksom.
Men jag tänkte redan från början, vilket man nu har skrivit på många ställen, men jag tänkte redan från början, om jag noga säger det, vilken arena för Trump och Löfven och att framstå som de här Trump som håller, eller Löfven som håller emot och till och med expressar då. Skrev på första sidan att Löfven iskalla svar eller någonting var rubriken. Och Trump som då får en annan arena. Att det handlar om helt andra saker ju förstås va. Och det också gör det tunt och sorgligt. Nej det blir ingen deckare det här. Jag är ledsen.
Nej men du ska inte skriva någon deckare om det här då. Du har bättre uppslag. Det är jag helt övertygad om. Jag tänker bara att blir stories, som vi pratade om tidigare, bättre än man tror. Och i vissa fall så känner man att nej, men det här kommer ingen att tro på. Det här är inte trovärdigt. Jag kan inte skriva om det här. Jag kan skriva en bok om det här. För det är inte trovärdigt.
Men det är så mycket, många frågeställningar i det också. Vad fan gjorde de där mitt i natten? Vad skulle de ut och göra?
De får göra vad de vill. Men...
Ja, de får göra vad de vill, men man blir nyfiken. Varför det är? Och vi ska inte glömma heller, han spelar alltså, när jag såg detta i vintras någon gång, så gick jag förbi på stan, såg en affisch. A$AP Rocky stadion. Och jag bara tänkte, ska han sälja ut Stockholms stadion? Visst är han stor i vissa kretsar, men så visade det att det var typ en minifestival en lördag och en söndag. Men de sålde inte ut, det kom till 8000, arrangörerna förlorade typ 16-17 miljoner på det här arrangemanget för att det inte kom något folk.
Mm. Det gör de inte nästa gång.
Nej, exakt. Det är så det är. Jag kan säga någon jag känner som sa att nästa år måste vi ta hit A$AP Rocky. Det kommer att bli...
Ja, det kommer att bli... Ja. Jag har ju till och med gått in på Spotify och lyssnat på en låt.
Ja.
Jag måste verkligen...
Ja. Det är så länge som jag köpte det första albumet. Att det var okej.
Alltså, å ena sidan är folk förbannade för att det här överhuvudtaget blir så stort som det har blivit. Å andra sidan så är folk jävligt förbannade över att man aldrig gör någonting åt sånt här. Alltså det blir hela tiden å ena och andra sidan. Och tyvärr så bottnar väldigt mycket av reaktionerna i att man vet exakt hur den här människan som har attackerat honom, eller om man nu har attackerat honom för övrigt, som har blivit misshandlad. Hur han är och vad han är, och därför var det helt rätt. Det är jävligt olustigt allt det som har kommit fram, liksom, som kommer fram. Liksom, och det gör mig på riktigt rädd.
Men vilken helt ny värld vi lever i då, där man liksom helt enkelt... Hade det här varit någonting utan mobiltelefonerna? Hade det här funnits?
Nej.
Jag har en väldigt god vän som är en ex-bankrånare. De hade fått planera sina bankrån. Vi har pratat mycket om det på ett helt annat sätt. Om alla hade haft en mobiltelefon till hands på den tiden, då var det bara övervakningskamerorna som man på något sätt fokuserade på.
Just det.
Och visste man vad de var, så kunde man förhålla sig till det. Idag så finns det ju kameror överallt. Så det rättssamhället, eller vårt samhälle, har ju liksom det här styrs.
Men du har säkert hört att vi har sagt tidigare att innan sociala medier fanns så var man ju lyckligt ovetande om många dårar det fanns.
Ja.
Och det är ju sant. Jag gillar också att jag har en god vän som är bankrån.
Ex-bankrona.
Ja, men då är man bankrona.
Ja, det brukar jag säga på krogen ibland. Nej då. Nu går vi vidare.
Olsson, har du några goda vänner som är bankrona? Jag känner en bankrona förut.
Och så är du.
Jag är inte god vän, så. Men deckarförfattare måste ju ha sådana polare så de kan liksom ta sig an verkligheten.
Eller så hittar man på.
Nej, det kan man inte göra. Då blir man direkt avslöjad.
Ja.
Eller?
Ja, men det finns verkligen två skolor. Det finns en skola som tycker att det är lite finare och bara hitta på allt.
Okay.
Och så finns en annan skola som tycker att man alltid ska ha... Jag tycker att bara det blir bra, så får man använda vilken skola man vill. Liksom, va? Men det finns många som tycker lite finare om man bara hittar på allt. Och att man inte använder någon form av verklighet som grund.
Men vad du hittar på allt, skulle man då kunna skriva att läkare X gjorde si och så för att undersöka skadorna på den mördade?
Nej, men det var väl hon, en brittiska deckare, för inte så länge sedan, som sa att jag kommer aldrig lämna mitt hem när jag skriver. Jag ska liksom fantisera hur de här olika platserna ser ut. Eller man kan ju besöka världen via Google, förstås. Man kan ju promenera på alla gator, man behöver inte lukta platsen. Liksom.
Det var ju en amerikansk författare som jag har glömt nu, som fick jättemycket beröm i New York Times. Och alla som skrev miljöskildringarna är fantastiska. Och sen sa hon i intervju, jag har inte varit någonstans med en på Google. Jag har googlat fram alla miljöer.
Så det är man en bra författare.
Ja, eller som var det Alec Guinness, en gammal engelsk skådespelare, som sa när Robert De Niro sa liksom att jag går upp 40 kilo för detta. Jag lever som en slav när jag spelar en sån film. Och han sa lite kort, oh Robert, have you tried acting?
Ja, just det. Mycket bra. Mm. På tal om film. Vilken bok är det som ska bli film? Alla har blivit filmen Hollywoodfilm pratats om här. Olsson nämnde det innan.
Ja,
precis.
Den heter 3 sekunder på svenska.
Den heter Tre sekunder på svenska. Och,
som boken.
Och så hette den på hollywoodska ända fram till man gjorde någon poll där. Och sen, tror jag, i vissa länder, i USA och några andra, heter den The Informer. Men i Sverige ska den heta Tre sekunder. Har någon slags megapremiär.
Det har jag sett John Allbåge twittra om, för en parentes.
Vilken bra man.
Ja, John Allbåge gillar film.
Ja.
Och han tyckte det var en töntig titel.
Vilken av det?
Den svenska. Och han hade inte riktigt fattat att det var... Ja, skitsamma. Men gå vidare.
Den som jag har hittat på.
Ja, nej men skitsamma.
Han är inte min favorit längre.
Nej, men då var det ju, han är inte inblandad med någonting, ja. Där han skrev. En av hans Twitter-fans var filmregissören, någon svensk filmregissör. Och Allbågade såg att den filmen något så
in i. Malmros, va?
Ja, det var det, Ulf Malmros.
Ja. Ja, men skitsamma, jag tror inte han har riktigt förstått att det var efter boken. Skitsamma. Men det är Joel Kinnaman och allt.
Ja, men man kan väl vittna om att det finns ju många, just det, som pratar om kriminalromansförfattare eller deckarförfattare, vad vi nu vill kalla oss, som får massa kontrakt och optioner och hit och, men att gå därifrån till en film, jag kan bara vittna om att det är en himla... 9 år har den här filmen hamnat på olika bord och gått tillbaka, ledningen för folk har bytts ut, någon vill se något nytt, ta sig in igen. Jag berättade för Mats, tror jag, en gång att 2015 hade jag köpt biljett för att satt 90 pers och väntade i Philadelphia. Då hette det Hollywood is back. För då skulle man spela in filmen där. Man hade alla huvudrollsinnehavarna. Philadelphia Inquirer skrev, de såg cyklandes på stan, karaktärerna liksom, och så. Man hade hyrt privata fängelser, statister satt som sagt 90 personer och väntade ända tills, och jag skulle åka över och förstås och titta på och sådär, ända tills vi fick veta att day one var inställd. Fick bara veta, day 2 var inställd. Efter 4 dagar tog man beslut för att upplösa hela crewen, för att det tickade, jag vet inte hur många miljoner dollar det satt där. Och då visade sig att det var Pennsylvania State is late passing the budget. Och då tänkte jag struntar väl om de är sena med sin budget. Men vad jag lärde mig då var att 25% av en films budget liksom får man tillbaka i skattereduktion och så, beroende på vad man väljer att spela in den. Och då lades liksom hela filmen ner. Och sen så var det en kvinna, en liten kvinna, är det verkligen fysiskt sett, som tog upp den här producent på sina axlar och har burit den i 2 och har liksom fått en ny, med nya huvudrollsinnehavare. Liksom, och nya pengar och nya fängelser som man har gjort sin och så. Så 4 år senare så är det en film igen. Ja. Det är himla rörigt. Dessutom har de flyttat den här premiärdatumet 5 gånger, tror
jag. Ja, det såg jag när jag godligt idag. Jag kommer ihåg att du sa det. Jo, kommer du berätta först? Så jag vet, jag mejlade dig och skrev, vad fan, skulle du inte ha premiär nu? Nej, det är flyttat. Och nu är du flyttat igen i USA. 2020, nästa år. Ja,
hela världen, andra världen har premiär nu i augusti, september. Ja. Men alltså, spelar vi in en podd, kommer den imorgon. Gör du tv, så kommer det... En bok kommer ut, men filmbranschen är jädra röra.
Ja. Men bara säga det då, du måste berätta då här, alltså det är liksom inte, det är inte, ibland kan man då säga, wow, vi gör en film, alltså det här är ju toppnamn i allting ju, förutom Joel Kinnaman som jag är väldigt förtjust i, så har du, vad heter hon, engelskan?
Rosamund Pike,
och så berättar du om den andra kvinnliga rollen där som...
Ja, hon heter Ana de Armas, som liksom hela Latinamerikas sweetheart numera. Mm. Och hon fick en huvudroll i Blade Runner 2049 med Harrison Ford och Ryan Gosling. Och sen så är hon nu nya, det man kallar Bondbruden,
just
i nästa film.
Det var det då.
Sen går hon till Roslund Hellström.
Ja.
Ja, va?
Ja. Men då får jag fråga, har man någonting att säga till dem som författare?
De har varit ganska, jag tänkte att nu säger det bye bye och så sitter man, men de har ringt då och då och sagt att we would like to extend the love story, eller we would like to make this as a grey movie istället för svart och vit, så som den är skriven. Mm. Väldigt vördnadsfullt. Sen när man väl kommer på plats förstås så är det deras film på något sätt.
Ja, och valet av manus förstår jag att man måste göra lite annorlunda för att film är bok är bok. Men valet av skådisar och sådär?
Där skulle man kunna ha lagt sig i mer. Men på något sätt så känner jag att det finns så många författare som på något sätt, nej, jag ska inte gå på den premiären för de har förstört min bok. Lämnar man över det här så får man ju lita på dem. Det gör man ju ett val. Och så får de bestämma. Så på något sätt så gjorde vi det valet. Men huvudrollskaraktären, förstås Joel som du sa, så klart vi har samtalat om innan.
Mm.
Men, och sen är det väl, alltså många av dina era böcker har den här väldigt avige polisen i Stockholm, Evert Gräns. Och han spelas alltså i den här filmen av en svart rappare som heter Common.
Apropå rappare. Ja. Nej, men han har ju fått en Oscar för, och han är en av världens största. Han har så många följare som han blir mörker. Han är alltså 40 bast, han är snygg, han är hipp, han är svart, han är allt vår kommissarie inte är.
Ja, exakt.
Och jag tänkte liksom att det här är ju inte klokt, men nu tänker jag det är skitbra, för att ingen förväxlar ju de här två. Alltså jag kan fortsätta skriva en bok, Evert, ja, som hankar sig fram och snubblar och så, ja, medan han då kan ha en stor guldlänk och han lyssnar ju absolut inte på Simon
Almqvist. Nej, det ska vi veta.
Men, och han heter, ja just det, Evert Gräns lyssnar på Simon Almqvist, ja, han heter inte Evert.
Nej, han heter Edward Gräns. Men han, han har förhållit sitt namn. Han jobbar inte vid Citypolisen i Stockholm. Han jobbar på FBI istället.
Okay. Ja. Han heter inte liksom Borderline?
Nej, men vad fint. Det är inte så många som... Det, han heter Gräns för att just det ska vara gränslöst svart och vitt och grått. Så. Så, okay. Tack.
Ja, jag tycker det är fräckt. Alltså, det är ju liksom hela... ja,
alltihop. Edward, vad fan det är väl? Det är ju... Hade man flyttat till USA och hetat Edward så hade man fått heta Edward.
Om jag funderade var lite nördig här, så jag tyckte det var lite, jag blev lite sådär rysning när han sa det. Edward Gräns, FBI. Jag har sett den en gång på Kasslänk 12 timmars på min köks-tv. Så, det blev lite fint.
Mm. Men hur var det att se det då? Hur var det att se det? Det är ju ändå, jag har sett trailers nu för den och det är ju liksom inte... Ja, det är ju vad det är. Men känner du igen dem?
Alltså jag är ju den sämsta i hela världen på att tycka någonting. Eftersom jag kan verkligen 367 på sidan där högst upp så handlar det om det. Alltså jag känner ju bara, men min fru och min ena son, och de är ju båda sonen i målgruppen, ung man och fru, och de tittade samtidigt och de sa båda, det här var bra, sa de. Mm. Så jag tänker att det är 3,5 eller någonting. Då är den bra
actionfilm. Jag vet inte, Olsson kommer att såga den, kanske. Ja, han är ju filmresen.
Ja, han är hård, han är sån här fin kultur.
Vi ska bara ta språkfrågor också.
Nej, en sak
jag ska
till,
ta en sak till.
Ja. Glöm inte, vilket det har jag inte tänkt på, men Box 21. Sa du nu att den blir tv-serie?
Mm. Ja, just nu. Men det är ju så många som blir tv-serie just nu. Så att, men det är Viaplay som gör det till sådana original eller så kommer nästa.
Men vem är med i den? Är det hemligt eller är det?
Ja, det är en jävla massa bra skådisar. Så det tar vi i en annan program. Mm.
Ja.
Men tack.
Ja, men den kommer den också alltså?
Ja, så. Och det har varit fint. Jag är sörjande på begravning där som statist.
Ja. Du vet att jag har bakgrund som skådespelare. Jag var med i en film här för inte så länge sedan också.
Nu igen?
Ja, som Olle Sarri. Jag har gjort. Jag spelar mig själv, så det var inte så jävla svårt. Kort filmer som går på SVT, den heter Revanschen, den är jätterolig. Gå och titta på den. Det är 10 stycken filmer, 10 minuter som är en serie.
Nu?
Ja, det har jag läst om. Mm. Just det. Nej, men du var ju med den, då jag har ju sett. Jag vet inte varför jag har sett det. Skickar du din film du var med när du var grabb? Du var
tonåring. Rädsla. Ja. En kriminalserie i 3 delar av Max Lundgren.
Ja.
Mm. Jag hittade ett lik och hette Harry. Fick äta Harry hela högstadiet. Inte om det var så jävla roligt. Men,
så du hade det. En av rollerna.
Ja, men jag spelade mycket teater när jag gick i plugget. Ja. Och så blev jag castad till den här filmen. Och ja, det är ganska hyggligt.
De var barnstjärna, jag
tänkte. Ja, jag hittade lik och allting. Han hade en sekatör i nacken, Fabio Jörgensen. Mm. Det fanns ett titta på... Ja, ni hör ju själva. Jag måste ta en språkfråga. Ja. Jag sitter med 2 stycken, en skribent och en författare. Förkortningar, detta elände, som man egentligen undrar varför det finns. Så. Nu för tiden så finns det ju jättemånga så här förkortningar, så här ÖHT överhuvudtaget. Alltså som Vilma, min dotter, skriver. Mm. Det finns säkert fler exempel som inte riktigt... Ja.
IAF, det har jag själv börjat skriva.
Ja.
I alla fall.
ISF. Istället för. Varför skriver man inte bara ordet? Eller ut det? Det har jag alltid ungrat. Men skitsamma. Och det här handlar om en helt annan förkortning. Jag fick lära mig på min tid på Kvällsposten på 80-talet att förkortningar som bokstaveras, alltid stora bokstäver. AIK. Är ni med mig?
Mm.
IFK och så vidare.
Mm.
Alltså man läser inte IFK, man läser inte AIK. Mm. HIF.
Mm.
MFF. Och så vidare. Allting annat, varför diskussionen kom upp för att jag skulle skriva i UEFA och visste inte om jag skulle skriva det basalt eller gement och så jag fick lära mig. Nej, gement. UEFA, du kan läsa det. FIFA, gement. Då fick jag ett jätteargt mejl från en kille som för att jag hade skrivit DIF i en text för att liksom på något vis inte skriva samma hela tiden som man då försöker på något vis tror att man kan skriva, så då försöker man använda olika ord. Då skriver jag DIF och då skriver jag DIF, för att det är så det är. Alltså ett bra exempel är ju HIF Helsingborg, HIF, Hammarby IF. Det var en jättearg och skrev att nej, men det ska skrivas med vasalt. Och jag skrev att det tycker jag inte alls. Men det var det någon som ändå gav mig en känga till slut. Ja, det var ju intressant. Var då? Du säger ju var, men du skriver det vasalt.
Mm.
Jag menar att det är ett undantag och vi kommer att ändra på det efterhand. Men jag hade Bure fel här när det gäller förkortningar? Eller kan man hitta på lite som man vill?
Nej, jag tror jag fick lära mig när jag kom på arbetet i Malmö, hade ingen som pratade om sådana saker. Men på Expressen, det, vad är det? Kan man uttala det så ska det vara gement.
Ja, inte bokstavera utan ja. Läsa det.
Ja. Men vad är skillnaden nu? Jag förstår inte riktigt frågan. SAS kan du säga också. Skriver
ja, men du säger, jag tror att i mena man är det SAS. Men jag har rätt, det är också en sån.
Ja. ABBA var en sån också som gick igenom. Många var väldigt där. Det ska skrivas A, B, versaler. Och jag sa, nej, på Expressen så skriver vi så.
För vända på B också.
För att gå ut och...
Men hur gör författare?
Alltså författaren inser att det är en av de två. Jag tror att semikolon är en sån här tung diskussion som jag alltid har med redaktören om det ska vara eller inte. Och jag får erkänna att vi tycker alltid olika och jag är inte riktigt säker, så då har jag skippat semikolon nu, men jag kör tankestreck eller något sånt där. Och likadant är det med förkortningar. Det är någonting vi alltid snackar om. Men i grunden så är det väl som du säger här nu. Men jag tänker på var. Du tänkte att det ska bli gemener så småningom.
Jag tror att det kommer att bli det så småningom.
Men kan det inte vara lite, jag tänker bland annat att läs tydligheten får vinna och ibland man kan strunta i den. Kan det inte här, eftersom det är sånt klassiskt svenskt ord och som finns så många och ögat har lärt sig läsa var och man har klickat in den i hjärnan, den här bilden av var. Kan inte det bli förfinat?
Jo, nej, men jag håller med dig och det är ju då, jag älskar att säga det, för att det var som någon sa på en redaktion jag var på för länge sedan, att ja, men fan, bara man fattar.
Ja, men visst är det, alltså, tydligheten är väl viktigare än...
Men det är klart att det bör finnas regler. I tidningsvärlden är det ju väldigt viktigt med regler, just alla kan liksom inte hitta på egna. Vi skriver på Expressen, eller hur, Olsson? Vi skriver så här.
Mm. Men det är alltså olika mellan tidningarna också då ju.
Ja, jo, det var det ibland, men sen tror jag att alla tidningar, TT, tidningarnas telegrambyrå, blev mätaren för hur man skriver och vad man gör.
Ja, men det är lite Nederländerna och Holland, det har vi pratat om.
Ja, men jag trodde du skulle tala om sådana förkortningar som till och med TOM.
Mm.
Alltså det var ju vissa som skriver det, eller som skrev det för i alla fall. Men det fick man lära sig på Expressen också. Peter Himmelsrand, schlagerförfattaren, han var den stora språkredaktören på Expressen. Skriv inga förkortningar, skriv ut till och med. Vad fan gör det? Nej, det är klart. Men vi
gör ingenting.
Nej.
Och jag skriver ju då till och med som ett ord.
Ja, till och med det.
Till och med det.
Men du hade ju en lång, när du skrev krönika i Expressen för länge sedan, då hade du diskussioner med dåvarande sportchefen Daniel Berglund om semikolon, var inte så?
Kolon och semikolon. Nej, men semikolon använder jag nog lite fel om man ska gå superspråkligt. Men jag tycker det känns bra.
Ja,
snygga. Men jag har aldrig använt innan, men sen ni hade det så tänkte jag testa en gång till det. Ja, jag brukar smyga in det lite då och då, för jag tycker det ser, och sen ska jag se om någon reagerar. Men det är aldrig någon som...
Nej, det kan bli någon som, men du fattar inte det och du har använt det fel, hur det ska vara. Men det känns bra. Vi kan nästan, men okej. Det känns bra.
Men du som läser så mycket engelska tidningar, Mats, där använder man väl semikolon på ett helt annat
sätt?
Ja,
absolut. Och det är mycket de gör som är annorlunda. Så vet jag, när jag flyttade hem från USA och skrev Vita huset, så skrev jag det med versalt V och versalt H. Och den som läste det sa, sluta med det där, vad fan ska jag skriva så för? Jag kom på, varför det? I USA skriver man White House, versalt W och versalt H.
Mm.
Så jag hade liksom hela det. Men det är som Örjans Wall i Halmstad. Stig Nilsson sa alltid, fan, när folk skriver Wall med stort V, det ska vara bra, för det är väl inget jävla efternamn. Örjans Wall, ska inte vara stort V.
Nej, point taken.
Ja.
Expressen hade ju också det underliga att man skriver Premier League med versalt P. Bundesliga med versalt P. Men allsvenskan med gement då.
Ja. Mm. Usch, jag var jobbigt.
Nej, men vi ska inte gå in på det. Det kan bli väldigt jobbigt. Olsson,
Vad är det nu?
10 minutes to go. Vad har vi för, har vi något annat här som vi tycker att vi måste ta upp som...
Nej, men så, jag vet inte mer ord, alltså det är väl roligt. Du, uppvuxen i Kristianstad, vi glömde den förra veckan, Thomas Alldays. Jag vet inte om det är hans namn eller en signatur, Thomas Alldays, Thomas Alldays. Han säger ordet flåbuse. Det använder man ofta för som man hör allt mer sällan. Och han tycker då att det skulle passa på Donald Trump. Han är en flåbuse.
Ja.
Medan Stefan Ahlfeldt, som vi känner,
som är gul.
Ja, menar att en flåbuse, det är en person som har lätt att ta till nävarna. För mig är det inte alls så. En flåbuse, då vet du, mina föräldrar sa, den är väl en jävla flåbuse. Och då var det en grag, någon som man... Ja, vill veta, kunde inte sitta still och skulle fara omkring. Och, det är inte så.
Alltså, jag tänker på, du döpte väl honom också som en Hasse Alfredsson, den här, vad sa han? Ävla idiot.
Mm. Ja.
det var ganska bra.
Stellan Skarsgård, ja. En enfald i mördaren.
Ävla idiot, alltså det räcker väl liksom. Jag vet inte, det var vad vi kallar dem, tror jag.
Ja.
För mig är nog en flåbus en som tar till nävarna, en sjöman.
Jaha.
Som är ute och röjer.
Ja. För när Ahlfeldt skrev det tyckte jag, det känner jag inte igen. För att det var med flåbuse, sånt som inte kunde sitta stilla, ut och fara, skulle dit och kunde inte vara där, skulle åka där och göra det.
Ja, flåbuse. Används inte så ofta, men jag vet inte riktigt. Kanske skulle passa på Trump, ingen aning.
Sen var det väldigt gulligt, det bara kom här, ingen aning om vad det var. Anna-Karin Myhre heter hon skickade en bild. Hej, poddenbebisen har nu fyllt 3 år. Jag tänkte, fan är det? Men jag kommer ihåg det. Hon följde oss ju när hon var gravid. Och hon stod ut sista tiden där med att höra oss och det var så bra. Sen, av allt, när dottern födde, så träffade du dem ju på en tv-lagsmatch.
Det är sant. Hon kom fram och sa, det här är poddenbebisen.
Ja.
Vi ska då säga att vi, varken jag eller Olsson, är inblandade på annat sätt. Vad jag vet.
Nej.
Olsson.
Nej, jag vet inte.
Du vet inte.
Det gör inte om det.
Nej, men du vet inte, vi är inte involverade på det viset i podden, bebisen.
Nej.
Som man, utan den kallas bara det. Det är en annan, det är inte vi som är, vi är inte föräldrar.
Nej. Det förstod jag det.
men man vet ju inte med lyssnarna, vi måste punktera detta. Jättetrevligt att vi fått en bild. Och podden, bebisen, vad heter podden, bebisen?
Det tittar jag på också, men det kan ju annan kan skriva. Men jag kollar nu innan jag åker hit.
Den heter podden, bebisen, det är ju inte så konstigt.
Ja, det är klart det är. Men om ni vill titta på våra Twitter-konton, va? Där ligger den.
På den, bebisen. Olsson, du har något annat än bokstavskombinationer?
Har jag?
Ja, då har skrivit det.
Nej, det menar jag att flåbuse var.
Ja! Du undrar vad man sa på Dindingen i Malmö?
Ja, vad sa
man? Sa man fubik, tror jag.
Ja, men fubik är också... Det skrev jag en gång när jag kom till Expressen och då kom någon som redigerade och sa, här är ett ord där, fubik. Vad betyder det? Så är det fubik. Så vad är det?
Alltså, ja, i vilket sammanhang skrev du det?
Ja, det kan jag inte komma ihåg. Det kommer jag inte ihåg.
Använder du... Skriver du på... Du hörs ju inte nu, men du är ju uppväxt i Kristianstad. Du hör inte riktigt den dialekten, hör jag nu i Tåland.
Alltså när jag började på SVT så fick jag gå till talpedagog.
Ja.
Och vi pratade ändå 90-tal, liksom.
Jag fick också gå till talpedagog.
Fick du också det?
En operasångare, sångerska för detta. En fantastisk kvinna. Som man fick göra massa övningar och så, men det blev ju inte...
Nej, och sen så breakade Folke Rydén och han pratade också lite annorlunda och det blev plötsligt så breakade hela dialektala grejen.
Bo Inge Andersson, han var väl från innan tanken.
Ja, typ. Ja. Men det blev liksom nästan bra att prata dialekt ett tag. Jag kommer ihåg att jag hade en stor konflikt med han finns inte längre, Imod Lander som var chef då. Alltså, men ni visste ju hur jag lät när ni anställde mig. Och jag ska representera någon slags Sverige här. Det här var på Rapport. Ja. Liksom, va? Så, men, ska vi inte låta som folk gör och se ut som de gör och sådär då? Och sen slutade jag gå till talpedagogen. Men det gjorde du också?
Nej, ja. Jag vet inte om jag fick bestämma det riktigt. Vi hade inte råd helt enkelt. Men jag gick några gånger och hon tyckte jag var okej. Så hon sa att nej, men det här behövs nog inte riktigt så mycket. Jag tror inte det var så handlade så mycket om dialekt utan om hur man andades och hur man betoningar. Och man,
ja. Men, ja, men när du var ny på fyran då, du var ett jävla gider ju folk tyckte att texta Ekvall och sådär.
Ja, det tycker nog folk fortfarande. Ja. Men vi, det här klassiska, som jag sagt många gånger tidigare på den, att folk i Skåne och Malmö tycker att jag har blivit spansk i flabben, va? Och ja, andra tycker att man ska spotta ut gröten. Så jag hamnar ju liksom lite mitt emellan, ja, någonstans.
Alltså, jag och han Lundberg, som numera är antikrundans, och så, vi jobbade, vi är goda vänner, vi jobbade, satt bredvid varandra på Rapport. Vi fick otroligt många så att säga, men regelbundet fick vi brev från handskrivna saker där det stod, man ska inte prata skånska i televisionen och förbjud skåningar, ja, och så. Det, ja, vi hade en liten hög som vi samlade där.
Ja, men de har ju fått det många som helst. Det kan vara samma mejlare som det är den typen av, ja, lyra. Men det går ju inte ens att ana någon skånska nu.
Jo, för fasiken. De här ären kommer man ju aldrig bort ifrån. Eller hur? Det är ni som pratar mer tydliga. Man, alltså, ni, ja, kommer ju,
ja, kanske lite då. Så. Ja. Vad har du, vad är nästa grej? Vad har du på gång?
Alltså nästa grej är att jag ska åka ta en fästingsbruta.
Ja,
det är jättespännande.
Jag tänker, det är jävligt spännande. Men jag tänker mer yrkesmässigt, ja, och alla, ja, de som läser sina böcker.
Precis, så jag har ju precis gett ut den där boken den här veckan, Jag må leva, som är liksom nyfödd kan man ju då säga. Mm. Och då är man ju, bokbranschen är också så himla långsam, så man är ju halvvägs in i nästa bok förstås. Ja. Jag ska för övrigt punktera er diskussioner, och det är inte för att jag har träffat Mats innan. Jag tänkte på hur, när jag lyssnade på er, hur var det med mig? Jo, efter 4 böcker, Flickan under gatan, som du sa innan, då vågade jag skriva författaren. Jag gick till sjukgymnasten eller sådär, va?
Ja.
För då tänkte jag, men jag har skrivit 4 böcker. Alla kan skriva en bok och då är man ju författare på något sätt. Men man måste ju leva på det också, va? Ja. Kanske för att vara det, eller till hälften. Så. Och Mats har ju minst skrivit 4 böcker. Pojkarna och 2 kriminalromaner och Zlatan, ja, och ett par till. Ja. Så jag tycker du med råge, jag avgör denna strid här nu. Ja, men, nej, nu ser Patrik lite ledsen ut här.
Han får sådana bland de nämnare, ge dig nu
vad det är. Ja, men det är jätteroligt att lyssna på, kan jag säga.
Säkerhetsdiskussionen, där har jag ju rätt. Ja. Där är de i påsk, jag har varit med påskar, de gamla målvakterna. Ja. Men så du menar att Olsson är författare?
Ja, det tycker efter 4 böcker, ja, måste man ha rätt.
Men han är skribent, tycker jag.
Ja, men det är han också. Ja. Han har så många strängar.
Men så om Olsson går till och ska fylla in en hälsodeklaration, så står det ju yrke.
Ja.
Där är det ju lite svårt alltid, ja, tycker jag då, att skriva exakt vad fan, ja, man är för någonting. Om man måste vara någonting.
Ja.
Varför är det så viktigt överhuvudtaget? Det har jag aldrig,
ja, men jag håller med. Varför, ja, hoppar vi inte över det? Om, ja, inte har speciellt, om vi ska gå till talpedagog, ja, och syfte med det, så att säga.
Ja. Ja. Men det var alltid när man var med i sådana här tv-program med lite kultur, eller man vet, ja, vad ska vi kalla dig? Journalist och författare. Ja. Nej, så då var jag alltid så stolt över journalist. Och sen blev det, vad ska vi kalla dig då? Sportkronikör, så. När jag blev sportkronikör. Ja. Jaha, så jag ska inte lägga till författare också då? Nej, sportkronikör.
Skriva fan i bild, brukar jag säga. Alltså, ja, jag orkar inte. Jag tycker det är oviktigt. Ja, förutom i fallet med dig. Jag tycker att det är ganska, ja, viktigt.
Jag tycker det är viktigt.
Men du skulle du idag säga författare?
Nej.
Ja, men då har jag ju rätt, ju.
Men vad har jag gjort där för jävligt?
Nej, men fylla i. Nej, jag tycker det. Men jag fyller i om jag skulle skriva någon sån yrke. Nej. Jag har inte fyllt i någon sån. Sista gången jag ändå skrev journalist.
Ja.
Nu stressar du. Det är nog en egen grej. Vad är dina, alltså Anders, här deckarfavoriter? Vad har du läst? Du mycket deckar innan? Har du någon du...
Alltså jag läser allt från chick lit, höll jag på att säga, till sådana Nobelpristagare. Men det är klart att jag älskar kriminalromaner. Alltså jag kommer på att jag föredrar nog amerikanska kriminalromaner. Och jag skriver nog lite mer åt det hållet. Norrmännen och framgångsrika, Holt och Nesby och sådär, de skriver nog lite mer i engelsk tradition. Sådär, va? Det är lite mer ibland åt det hållet. Och de funkar mycket bättre i England, tycker jag. Kan man se försäljningsmässigt. Medan, ja, det kanske funkar bättre i USA. Och ja, så jag gillar så, typ Dennis Lehane och de här. Liksom.
Ja.
Men om man är författare så är det ju massor med jobb. Du säger själv att nu en ny bok precis kommit ut, men du är liksom mitt uppe i, jag har ju några författarkollegor. Som man vet att de är liksom inne i nästa redan. Och,
ja, men så är det. Och nästa.
Men hur mycket hinner man läsa som författare? Ja. Hinner man läsa andra? Har man tid med det?
Att, det finns 2 högar. Man har en plikthög. Människor man vill läsa för att man känner dem. Eller för att man helt enkelt har följt i författarskapet. Och så har man den här nyfikna högen. Jag har en nu som jag tror jag nämnde för dig. Att Mats, jag träffar en gång om året min japanska översättare som på min japanska översättare, ni hörde det lät va?
Men ja,
på bokmässan får hon komma dit och så tar vi en kaffe och så pratar vi, hon har översatt alla böckerna. Och hon hade förra gången med sig en hög japanska crimes. Jaha. Fast de som vi översatte till engelska, ja, de förstås, för det andra kan vi inte. Så och hon tyckte jag skulle läsa dem. Och det var, jag hade aldrig läst en japansk kriminalromanförfattare. Jag tyckte det var otroligt. Jag säger inte att de var så kompetenta när det gäller story. Det känns som att faktiskt att vi ligger före. Mm. Men gåtorna fick vara helt annorlunda. Till exempel den här han läste först. Det handlade om alltså, hon stal en identitet. Och det har man läst 100 gånger. Mm. Så. Men eftersom i Japan fortfarande än idag så är det otroligt ovanligt med personnummer. De har precis introducerat det. Så där stal man identiteten ur en familj istället. Den här familjeordningen. Okay. Och alltså fick de bygga crimen, gåtan, mycket, mycket annorlunda. Dessutom fick man besöka Osaka och nya krogar och så. Mm. Så att det var jävligt kul att läsa. Att bredda sig på det sättet och inte bara snöa in på.
Men man hinner läsa?
Det var det som var frågan. Man hinner läsa, men mycket mindre än vad man borde förstå. Så är det. Jag tror jag läste mer innan än vad jag gör nu.
Ja.
För att man läser sig själv hela tiden.
Ja, ja,
korrekturläser.
Ja, ja, då läser man inte.
Eller? Ja, det var ju du också.
Ja, men jag har varit del av det senaste, så kallade boken. Det var det tråkigt. Jag vill inte läsa skiten.
Nej, jag vet. Jag
fick ju läsa in den också. Det var ju ändå tråkigt.
Och ändå blir man förtvivlad om det är fel.
Ja.
Jo, men, liksom, va?
Ja, jag vet, det blir man. Men jag får skylla mig själv, men jag slarvar också. Gud vad tråkigt, man ska sitta och läsa igenom. Har du läst nu? Så det är så bra ut.
Men jag kan skriva en krönika och inte läsa skiten. Alltså, jag är nöjd och sen så måste man ändå gå igenom det, men det kan vara tråkigt, men som sagt, jag ska ta den när jag träffar min japanska översättare.
Fast om det blir fel så är det alltså, just den här flickan under gatan skrev jag att två gator som skulle korsas la jag parallellt.
Mm-hmm.
Hela Kungsholmen hade av sig och de sa, hur ska jag tro på resten när du inte ens kan hålla reda på gatorna?
Nej.
Och det säger jag, håller med då. Ja. Det är klart att jag ska hålla reda på gatorna. 3 sekunder som vi pratade om innan då hade, nu pratar jag översättare igen, med italienska översättaren hade missförstått för det byggde på att man skjuter ett skott på 1500 meter, det tar 3 sekunder att färdas, och man kan göra mycket på 3 sekunder. Hon hade skrivit 500 meter istället, genomgående hela boken, så att jag fick otroligt mycket mejl från polis och militär i Italien som sa att din bok är skit, du kan inte ens, du vet ingenting om skytte, du vet ingenting om, så de trodde inte heller på det, så att korrekturläsning är ju tråkigt, men det är
hur fick hon det till, eller
ja, jag vet inte, det var väl lost in translation.
Och Olsson, är det så att någon utländsk översättare plötsligt skrev till dig och sa, du är tjeckisk eller vad, att du, det är någon på övervåningen, men det finns bara ett. Det finns bara ett.
Det var någon tjeckisk översättare som skrev och liksom, jag bara undrar. I början av boken så bor Arne, han bor i en enplansvilla där det står. Sen är plötsligt så när han ska gå och lägga sig så går han upp på ovanvåningen. Jävlar, det tar jag
ändå. Vad sa du då?
Då svarade jag att behåll. Jag kommer inte ihåg vad jag svarade. Alltså, men jag tyckte mest att så många som har läst det och inte ser en sant. Sån sak. Det är...
Jag började fick ett av en engelsk översättare som verkligen hade, hon hade koll på allt hon kollade. Så det var ett semtex, sån här dynamit man spränger med, som vi hade skrivit fel färg, vit semtex på något ställe. Hon hade kollat överallt sina källor och att det var en annan färg i Litauen. Och alltså, fast vi bestämde oss för att vi skulle vinna den striden, så vi sa att ja, men det tillverkas också lite informellt semtex. Och sen började han en sån bana och håll på med sånt, så han hävdade mycket övertygande och så fick det stå så.
Men vilken ambitiös översättare.
Ja.
Jag var sån också, jag blev jättebesviken. Min första översättning var James Lee Burke, vad heter den på engelska, Släktvapnet. Och där han skrev att Emmylou Harris gjorde en fantastisk version av någonting och han älskade den. Och jag som då har hört den hela Emmylou Harris, jag gick igenom så hon har aldrig spelat in den. Han har kanske hört den live eller någonting. Så jag vet, jag skrev det. Han svarade aldrig. Han svarade aldrig. Aldrig någon gång. Till slut gjorde jag nog det fel. Jag ändrade. Jag skrev, hon har aldrig spelat in den. Eller hon kom inte med.
Ja, det här är fantastiskt att höra detta, tycker jag då, som gillar och har något intresse av människor som skriver böcker och fan de får ihop det. Med tanke på hur svårt jag har insett att det sannolikt är. Och hoppas ni har tagit det. Ni får lite bonusminuter här, det får ni oftast när vi har gäster, ni får det nu också. Olsson, har du något annat i pipeline så ta det nu.
Nej, inget sånt ämne. Vi kan prata om sådär länge som helst, men på tal om att skriva, jag gjorde det nu i sommar, jag läst om gamla favoriter, vilket var en ögonöppnare. Elmer Leonard har alltid varit min stor favorit, och jag har läst, alltså det är nästan helt oläsligt. Det hänger inte ihop. Jag fattar ingenting. Däremot så har Lawrence Block, som jag också har översatt, men det var en sen roman där han blivit gammal och var rätt tråkig, men lätt översatt. Men de är fantastiskt bra, de första, Lawrence Block med New York-miljöerna och hans kamp mot alkoholismen och flaskan och så. Det tycker jag var häftigt.
Men visst är det bättre ibland att låta bli och titta på den där filmen igen eller kolla på den där, eller gå till fotbollsplanen och så, för att man helt enkelt, det var inte riktigt lika bra. Då var det bra, för att kanske jag var i ett speciellt mood eller jag var en speciell eller en del av de där böckerna hade inte tagit sig fram idag. Precis som allt annat så utvecklas i vissa saker.
Däremot den som håller då, som jag har kvar all Ian Rankin, engelsman, skottar han kanske, ja det är möjligt, men whatever.
Författarspecial, superkul. Vi har fått sitta där. Det var jättevarmt när vi gick in. Nu känns det ändå behagligt. Alltså man har lyckats anpassa sig.
Men så är människan. Mm. Människan vänjer sig. Mm. Så nu när klimatet kommer och Greta har åkt sin segelbåt, och vi vänjer oss. Vi får åka segelbåt resten av livet. Mm.
Greta ska segla. En vanlig segelbåt. Gjord i trä.
Ja. Mm. Men sen får man, det är också Twitter, så får man läsa.
Nej, men gör inte det. Gör inte det. Utan bara tycka att det är häftigt att hon ändå håller vid sin linje och seglar.
Yes!
Läs inte. Läs inte. Det är faktiskt ett, om man nu kan ta det i samband med, nu när jag sitter med en skribent och författare, så vet jag inte om det rådet är det bästa. Men väldigt ofta när det gäller sociala medier, läs inte.
Nej. Vad?
Du så tar du iPhone.
Vad är det vi inte ska läsa? Vad är det vi får veta i så fall?
Nej, men vi är inne på det tidigare.
Den där svansen vi pratade om.
Dårarna. Alltså vi visste inte att det fanns så många. Och det blir ringa på vattnet som i slutändan bara handlar om någon sorts hat gentemot andra människor som de inte ens känner och vet hur de är. Och så. Och det är det nya, tyvärr. Nygamla, höll jag på att säga. Som bara känns jobbigt. Vi ska inte sluta där.
Nej, alltså, det är kul, det är jätteroligt.
Jätteroligt att vi fick ta det. Olsson har suttit här i en fin, ny, tror jag, blå skjorta, kortarmad skjorta.
Nej, bara för du inte sett den, jag har så många. Så jag tänkte,
Och med Anders mera otroligt slimmad, ska vi säga, också på riktigt svåra silverfärgade, lite glansiga byxor som jag gillar, som är lite tajta också. Skorna kan vi diskutera, men det kan vi ta en annan gång.
Nej, det är fel brand, va?
Kan vara. Och en tajt, långärmad Olsson-tröja.
En fråga, vad var din position när du spelade? Anders sa innan vi började, du spelar ju fortfarande trots att du har mancolds dygnet runt, så spelar du ju.
Extremt avundsjuk. För jag tyckte det var lite roligt när du sa att det var den sjunde äldste som hade gjort mål i C-systemet. Sånt är ju himla kul.
Ja. Men vad var din position?
Jag var extremt, alltså jag började som vänster in, och det finns ju inte längre. Jag sa det till min son, vänster in. Alltså extremt slitstark mittfältare som sprang hela tiden. Mm. Alltså jag gillade när Henke sa det, spring för fan, det är det enda rådet du ska ha.
Och vänster in, på tal om språk, säger de ju vissa referenter på radiosporten fortfarande, i vänster inneposition. Ja. Som inte är en jävel nästan, kan jag ha en aning om vad det är nu för tiden. Mer än du då.
gammal vänster in.
Vänster inneposition, som är...
Alltså det var, då stod man lite till vänster, man var liksom någon slags släp. Nummer 10 hade man då, faktiskt man var släpande. Liksom.
Ja, men det var inte nummer 10 som det är idag, utan vänster innerposition.
Det var liksom, man hade anfall på mittfältet. Ja. Vi spelade 4-2-4 ett tag.
VM-formation.
Ja, precis.
Mm. Bra, vi slutar där. Superkul, tack så jättemycket för att vi kom hit. Vi beklagar än en gång att ljudet är alldeles för bra. Ja. Vi tackar Anders Rosen för att vi fick ta del av detta.
Och glöm inte hans senaste bok, Idag må hon leva, och filmen som kommer i september. Mm.
3 sekunder på svenska, helt enkelt. Och böckerna ska ni läsa. Så här, böckerna är fruktansvärt bra. Vi tar inte hit gäster som inte jag gillar.
Nej.
Men så har det varit, varenda gäster gillar jag.
Ja.
Vilar vi, helt enkelt. Mm. Så att läs det är riktigt bra skit. Gör det. Och vi ses igen och hörs igen nästa vecka. Och så var är du då?
Då är jag i Stockholm, tror jag. Hoppas jag.
Och herregud, då är jag på turné med TV-laget i Kamlin. Det är också de mest intressanta inspelningarna med podden.
Var det Kristianstad eller?
Först i Gärsås, sen alltså den 7 i Gärsås, den 8 i Oskarström, den 9 i Mala och den 10 i Katrineholm.
Okej.
Okay. Men håller kropparna för att spela så ofta?
Ja, för fan. Ja.
Nog sagt.
Punkt.
De har... De vårdar sig väl på nätterna sen.
Ja, jag är jätteledsen, men jag har faktiskt bokat en tid med min grekiska översättare.
Ja, hej. Då får du.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.